wasn't really shocked or surprised at that point. He would have faced in November a terrible rift in the country, street demonstrations beyond anything we'd seen before. It would not have been a pleasant campaign.
It was to be the end of Johnson's political career. In his remaining 10 months in office, the president had to abandon his task of reforming America and concentrate on finding a solution for Vietnam and a way to peace. Immediately, he stopped the bombing of North Vietnam and initiated plans for peace talks in Paris, a city itself torn by conflict throughout 1968. The world watched to see if America could negotiate peace in Vietnam. At this point, neither side could claim victory. But the sight of the North Vietnamese talking as equals at the peace table demonstrated to the world who would be the real winners. This was a turning point in America's attitude to her role as the world's peacekeeper. Once Johnson left office, a new era dawned. The age of Nixon, who after 4 more years of war would withdraw from Vietnam. Johnson would die in 1973. He was a man haunted by the memories of a war he never wanted, but was cursed to live through. A war that would be remembered more by images than by words.
Den 16 mars 1998 om Vietnam.
I Vietnam högtidlighålls idag 30-årsminnet av amerikanska militärers massaker i byn My Lai i Song My-distriktet. Amerikaner som den gången försökte avstyra massakern hade bjudits in som hedersgäster. Den 16 mars 1968 mördades enligt vietnamesisk uppgift 500 människor i byn av amerikanska soldater på jakt efter gerillamän. Senare dömdes en av de ansvariga, löjtnant Kelly, till livstidsfängelse i USA för mord, men han släpptes efter 3,5 år.
Den 1 november 2003.
Klockan är 7, Ekonyheter, och först till USA. Den amerikanska armén har återupptagit en 36 år gammal undersökning om ett amerikanskt elitförbands påstådda krigsförbrytelser i Vietnam. Här är Washington.
En reportageserie i lokaltidningen Toledo Blade i Ohio har nu lett till att USAs armé återupptagit en brottsutredning som lades ner för 28 år sedan. Det handlar om grova krigsförbrytelser under Vietnamkriget, och det gäller en pluton, Tiger Force, inom den 101:a flygburna divisionen som 1967 dödade minst 81 civila vietnameser. Fallet, som har paralleller med den så kallade My Lai-massakern, utreddes ingående, men utredningen lades ner 1975 och ingen åtalades. När lokaltidningen i Ohio intervjuade de numera pensionerade krigsveteranerna berättade flera detaljerat om hur de mördat oskyldiga gamla och barn. Tidningen följde upp med ingående beskrivningar från de mördades anhöriga och vittnen i Vietnam. USAs nuvarande försvarsminister Donald Rumsfeld var ny som försvarsminister när utredningen lades ner för 28 år sedan. Ohio-tidningen har fått kritik för att man river upp gamla sår och tar upp 36 år gamla amerikanska krigsförbrytelser under en tid när amerikanska soldater offrar sina liv i Irak. Thomas Nordegren, Washington.
januari 2004.
Fortsätter till Asien nu, till Vietnam, ett land där ekonomin har vuxit snabbt de senaste åren. Den privata företagsamheten hyllas, men långt ifrån alla får del av det välstånd som landets enväldiga kommunistparti utlovar. Vår korrespondent rapporterar från Hanoi.
Trafikbruset är öronbedövande när 10-15 mopeder och lätta motorcyklar i bredd trängs med allt flera bilar längs de breda gatorna i Hanoi centrum. Skyltfönstren lockar med västerländska varor. Vietnam moderniseras. Tillväxtsiffror på mellan 7-8% har hört till de årsfacit som presenterats under några år. Trots ökande internationella investeringar är Vietnam ännu i hög grad biståndsberoende. En femtedel av statsbudgeten består av internationell utvecklingshjälp. Sverige var länge en av de viktigaste utländska biståndsgivarna och ger för närvarande omkring 300 miljoner kronor per år. Men Sverige har passerats av flera länder och internationella institut. Japan är tillsammans med Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken de som pumpar in mest. Det omvärlden bidrar med, det Vietnams regering försöker med när det gäller utjämning, har inte lett till något ordentligt program för det som svenska biståndsarbetare gärna vill tala om, fattigdomsbekämpning. Klyftorna i det vietnamesiska samhället vidgas. Ekonomen Le Dang Duang, som är rådgivare i planeringsministeriet, bekräftar detta när jag träffar honom.
The inequality between rural and urban region is widening.
Framförallt är det ojämlikheten mellan stad och landsbygd som ökat, säger Le Dang Duang. 68% av vietnameserna är sysselsatta inom jordbruket. Den stora andelen svarar bara för en femtedel av bruttonationalprodukten, säger han. I ett oeldat rum med ytterkläderna på, det är råkall vinter i norra Vietnam, träffar jag författaren och kulturpersonligheten Ho Nok. Han välkomnar framsteg och välstånd, säger han. Men han vill gärna peka på risker när ekonomisk tillväxt blir det allenarådande.
If we improve our economy, we have to see...
Den kulturella identiteten får inte döljas och glömmas bort när vi moderniserar, säger Nok. Han säger också att den marxism som var vägledande när Vietnams nationella identitet skapades idag bara är ledstjärna för några få.
Marxism is much too high for the common people in Vietnam.
Marxism är något som går över huvudet på flertalet vietnameser idag, säger den gamle författaren och suckar. Lars-Gunnar Erlandsson, Hanoi.
Den 1 februari 2004.
Klockan är 12 minuter i ett strax. Ekots Asien-korrespondent rapporterar från Vietnam, där livet på landsbygden länge helt och hållet reglerades av kommunistpartiet. Nu när stora jordbrukskollektiv har förvandlats till mindre privata familjejordbruk har standarden höjts för många människor, men långt ifrån för alla. Vår Asien-korrespondent har besökt Dien Bai-provinsen norr om Hanoi.
Det är lördag i byn Ton Long Mon, någon mil utanför provinshuvudstaden Dien Bai. Vattenbuffen drar plogen på den minimala jordlott som Tran Nok och hans familj har vid landsvägen mot Van Chan. Med sina karakteristiska konformade flätade hattar på huvudena syns kvinnor och män i färd med att plantera ris. Så har det varit så här års generationer. En skillnad idag mot tidigare är att bönderna är självägande. En stor förbättring för ett flertal. Men livet i byn är varje dag en utmaning för 46-åriga Din Thi Nam.
Mỗi một tháng á, là có hơn 100.
More than 100 Vietnamese đồng.
Từ nguồn đi làm thuê.
Det första Din säger, Din som är mager och nästan helt utan tänder, det första hon säger när jag kommer tillsammans med en delegation av lokala partifunktionärer är: jag är mycket fattig. Hon berättar att hon tjänar 100 vietnamesiska dong om dagen när hon gör sysslor i olika hushåll eller bär fram ved från skogen intill. Hennes dagsförtjänst är inte stort mer än 50 öre i svenska pengar. Hon bor med sin 8-årige son i en liten rektangulär hydda byggd av bambu. Hon har jordgolv, egentligen inget annat än en säng, under taket av flätade växter. Hon saknar brunn, hon saknar avlopp. På en liten hylla i hyddan står en liten fotogenlampa. Elledningen löper längs landsvägen 100 meter bort. Det kostar 400 000 dong, en årslön eller mera, för din att installera elektricitet. Det har hon inte råd med. De lokala myndighetspersonerna som för mig till byn väljer att visa just hennes situation. Hon är en av många som utlovas förbättringar i anslutning till det hälsovårdsprogram finansierat av SIDA som genomförs i området. Obekymrade om fågelinfluensan som har medfört att 8 människor har avlidit, miljontals höns har dödats i Vietnam, så är det full fart bland kycklingarna hos den 76-årige Tran Nock, tidigare partifunktionär, krigsveteran från befrielsekriget mot fransmännen på 1940-talet. Han fick el för ett år sedan, sönerna har mopeder, själv cyklar han. Hälsovårdsprogrammet ska innebära bättre hälsa för folket i området, säger läkaren Long Van Hom. Han är biträdande chef för provinsens hälsovårdsmyndighet. Vi kan på ett bättre sätt komma till rätta med den påverkan som miljön åstadkommer. Vi ska ordna vattenrening, vi ska angripa undernäring som finns bland en del barn, säger han. I många avseenden syftar det här programmet till att ge hjälp till självhjälp. När behoven är kartlagda kan familjerna få medel och material till att bygga badrum, brunnar, att överhuvudtaget höja sin hälsostandard. Lars-Gunnar Erlandsson, Dien Bai-provinsen i Vietnam.
Fjärde mars 2004. Så går det till i Vietnam.
Inför det svenska statsbesöket i Vietnam i början av februari så fick de företag som följde med en skrift från utrikesdepartementet där det bland annat står att man i affärer med vietnamesiska företag och myndigheter ibland måste betala mutor. UD ger också exempel på vilka typer av tjänstemän som är mest mottagliga för mutor. Korruptionsåklagare Christer van der Kwast är kritisk till UDs beskrivning.
Det kan mycket väl tänkas att ett förfarande av den här arten som anges här skulle kunna vara straffbart i Sverige. Och med en sån bakgrund så bör man väl kanske överväga vilka slags råd eller anvisningar man ger i såna här frågor.
Det var mellan den 2 och 7 februari som Sverige var på statsbesök i Vietnam. I delegationen ingick ett stort antal svenska företag. Inför resan delade UD ut en pärm med information och anvisningar. Här ingick ett utdrag ur boken Oskrivna regler, utgiven på Exportrådets förlag. Där kan man bland annat läsa följande. När man har att göra med myndigheter eller statsägda företag måste man ibland betala för att få igenom en affär. Lukrativa yrken är exempelvis tillståndsgivare, tulltjänstemän och inköpare i statsägda företag. Nina Ersman är chef för presstjänsten på UD. Hon tycker inte att man gjort något fel.
Det är en beskrivning av hur affärsklimatet är i Vietnam. Att detta på något vis skulle vara en uppmaning från vår sida speciellt, att ge mutor, så kan inte jag läsa det och jag tror inte att någon annan gör det heller.
Ekot har låtit den speciella korruptionsåklagaren Christer van der Kwast läsa hela kapitlet ur boken. Han gör en helt annan tolkning av texten än utrikesdepartementet gör.
I sitt sammanhang och som det är uttryckt så ser det ut som om man godtar från svensk sida att man skulle muta utländska tjänstemän, arbetstagare av olika slag.
Men om det nu finns mycket korruption i ett land, ska man då inte, om svenska företag ska kunna sälja, ska man inte då ge det rådet att ja, det är faktiskt så här det är?
Ja, det tror jag inte är en bra idé.
Varför inte det?
Nej, därför att det kan vara straffbart. Det här är ett problemområde och jag tror att man får vara försiktig med så att säga, råd av den arten att man ska anpassa sig till lokala korruptionsförhållanden. För det är nog inte någonting som bär.
Åklagaren Christer van der Kvast, reporter Daniel Öhman.